bara, ja, men nej, men jag har bara 400 följare. Jag bara, alltså, du har 400 människor som aktivt har valt att följa dig. Vadå bara? Det är väl fasen fantastiskt att ens någon vill liksom följa det du gör. Jag vill nästan få folk att tänka lite så här, bara, fan, han är dum i huvudet. Men ändå liksom lite med finess, förstår du?
Hej fotopoddare och välkommen till ett nytt avsnitt. Jag som gör den här podcasten heter Maria Ekblad och jag är så himla glad och tacksam att just du lyssnar på den här podcasten. Innan vi kör igång med min intervju så vill jag bara passa på att tacka alla som kom fram till mig på SM-finalen och berättade att de gillar mina videos, att de lyssnar på podden. Det var verkligen så himla kul att få träffa alla härliga människor. Och jag är också jätteglad för dig som sitter och lyssnar just nu. Fotopodden har jag också en YouTube-kanal där jag har börjat göra denna podcasten som en videopodd också. Så om du hellre vill titta på intervjuerna så kan jag varmt rekommendera att du går in och kikar där. Och lämna jättegärna en kommentar och prenumerera om du gillar det. Peter Lindgren är ju en av våra mest etablerade YouTubers från Sverige. Och i det här avsnittet så berättar han hur han plockar upp en kamera för att kunna fota produktbilder för sitt dåvarande företag. Snöade in på video och hur han nu har gjort för att kunna jobba heltid som YouTuber. Det är ett riktigt bjussigt avsnitt med massor med spännande lärdomar. Så jag hoppas verkligen att du kommer tycka om det. Här kommer min intervju med Peter.
Hej.
Vad
tack.
Roligt att ha det här.
Ja, men tack. Detsamma. Kul att träffas. IRL, som man säger.
Verkligen. Jag sa det innan att det är alltså speciellt när man träffar någon som man har tittat på på internet.
Det är ju alltså det kan vara riktigt knas. Alltså när man har sett så många videos från någon sen så träffar de, så känns det som man känner dem fast man inte egentligen, eller fast det gör mig.
Precis. För de som inte vet vem du är, vill du berätta lite vem du är och vad du gör?
Ja, jag är Peter Lindgren då. Jag håller på med YouTube och har gjort det nu på heltid i 4,5 år tror jag. Driver ju mitt företag baserat på min YouTube-kanal och jag gör kamerarecensioner, videos, kortfilmer. Har väl gått över lite mer till vloggande det senaste skulle jag säga. Och göra lite mer roliga videos istället för bara vanliga kamerarecensioner, känner jag. Så att, men det är väl det som är ganska bra.
Och du har två YouTube-kanaler varav en är stor, får man ju då säga.
Precis. Den stora, eller huvudkanalen som jag brukar kalla det, den har 592 000 prenumeranter. Och min vloggkanal som är lite mer så här typ... spela in och dumpa. Jag tycker bara det är roligt att göra videos. Den ligger på typ 15 000 ish prenumeranter. Så det är kul.
Ja, men verkligen. Men vill du berätta lite om hur det började för dig?
Ja, alltså jag har ju haft en ganska, jag har haft en väldigt konstig väg in i film- och fotobranschen, om man säger så. Många som jag pratat med, de plockade upp en kamera oftast när de var små eller höll på att göra liksom kortfilmer på det sättet. För mig så var det ju att jag var inne i bodybuilding-nischen. Jag var en väldigt stor, kraftig herre. Och då så fick jag för mig den galanta idén att jag ville skapa träningskläder. Och så började jag jobba på en egen design, lärde mig Adobe Illustrator, Photoshop, alltså du vet. Spenderade all tid i att bara liksom försöka förstå programmen. Jag hade ingen aning. Men Pirate Bay fanns ju då. Fantastiskt. Man laddade ner allting. Bara, så okej, bra. Hur gör man här? Vad gör man här? Hur funkar detta? Och när det då liksom blev ett förstående för de här programmen så började jag designa och startade ett träningsklädesmärke som hette Extreme Genetics. Såklart. Måste vara coolt. Måste låta häftigt också. Och kort blev loggan liksom XG. Designade det, skapade en massa träningskläder men insåg att ja, men det är ju bara en del av det. Hur ska jag promota dem? Jag måste ha bilder, jag måste ha film.
Just, ja.
Där var liksom min väg in och då hade jag en kompis som hade en Nikon D300 tror jag till och med det var. Och så frågade jag honom, bara, men kan inte jag bara låna din kamera och lära mig att försöka ta egna produktbilder? Han bara, låna den så länge du vill.
Schysst kompis.
Ja, men eller hur? Han använder den inte längre. Så han bara, ja, varsågod. Och så lånade jag den, övade, tror det var något år eller två. Sen så köpte jag några gluggar till den kameran, även fast jag inte hade en kamera. Bara för att ju mer man liksom använder en kamera så inser man att det kanske inte är så mycket kameran som gör det, utan det är objektiven som gör det.
Mm-mm.
Och kunskapen bakom.
Mm.
Så jag köpte objektiv och så där och så sen så blev fallenheten helt enkelt att ja, men video är mycket roligare.
Mm-mm.
Alltså typ rörligt media.
Mm.
Och det var också då jag följde Peter McKinnon, Casey Neistat väldigt så här tight in på. Jag tror det var typ 2017-2018.
Mm-mm.
Och där kände jag så här, men Du måste köpa en annan kamera.
Mm.
Och så köpte jag in mig i Sony-systemet.
Mm.
Och så ja, började jag göra massa videos. Mm. Jobbade på DL Express under tiden.
Mm.
Och tillägga ska jag då, under hela den här tiden som jag höll på med mina egna kläder.
Mm.
Så var det ju... Alltså jag jobbade ju deltid. Mm. Jag hade ju inga pengar.
Mm. Mm.
Det var liksom så att allt jag kunde skrapa fram ur liksom min lön som var typ ja, 9-10 000 i månaden. Vi bodde i en lägenhet på 33 kvadrat, jag och min sambo. Hyran, den låg i Majerna.
Mm.
Så hyran var ju på typ 3 500 spänn i månaden.
Mm.
Ingenting, vilket var galant för oss då.
Mm.
Men jag jobbade ju deltid och liksom, jag kommer ihåg att jag tog lån för att köpa, eller så heter det, snabbkredit för att köpa kamera, snabbkredit för att köpa en dator.
Mm.
Inget jag rekommenderar. Överhuvudtaget.
Mm-mm.
Men om du liksom har ett sätt målat, liksom, ja, men jag ska bli bra på det här.
Mm.
Då kanske man får ta en risk också. För det är alltid det här med risk-reward. Du kan liksom inte förvänta dig att få någonting som du liksom alltid har velat ha om du inte riskerar någonting.
Nej.
Så... Nej, men efter jag hade köpt de här grejerna och jobbade på DHL så bestämde jag mig att nej, men vet du vad? Jag måste bli bättre på att göra videos.
Mm, mm, mm.
Jag börjar vlogga.
Ja.
Nu kör vi.
Mm.
Och så, ja, första vloggarna var ju helt kaotiska.
Mm, mm.
Eller kaotiska, men det var ju, jag klippte ju typ varannan sekund så här bara, ställde ut. Alltså, skulle jag åka till jobbet klockan typ 03:40 på morgonen liksom, så tog det mig... halvtimme att gå från lägenheten till garaget för jag filmade allt. Så,
ja. För att vloggande tar mycket tid. Men...
Jo, men det gör det. Men i början så är det ju också det här att du vet inte vad du behöver.
Nej.
Vilket är väldigt intressant. Men sen på den vägen var det, jobbade på DHL, började faktiskt som bara deltidsanställd och lastade liksom ur containrarna som kom med flyget.
Mm.
Sen så fick jag en vikarieposition på heltid och sen så fick jag den positionen.
Mm.
Sen så blev jag befordrad till teamlead och så sen så blev jag befordrad till avdelningsansvarig då.
Mm-mm.
Och under den tiden så spelade jag in väldigt mycket videos och försökte göra så bra videos jag kunde.
Mm.
Men i sommaren 2018 så kände jag att det var så himla så här, vad ska man säga, toxisk arbetsplats. Alltså jag kände att det fy vad negativt påverkade det blir av att vara här.
Mm.
Människor som du vet klagade hela tiden och du vet, man sitter vid matbordet, äter lunch och alla säger typ, åh fan, tänk att de inte kan göra det här. Alltså det var ju varje dag klaga på någonting istället för att uppskatta det man har.
Mm.
Och då kände jag, nej men det här, jag vill inte vara här.
Mm.
Jag vill bort. Så då gick jag in till chefen i, tror det var oktober 2018 och sa att jag vill ta tjänstledigt 3 månader från och med 1 januari 2019.
Ja.
That's it. Mm. Hade ingen plan.
Nej.
Nej.
Och hur många prenumeranter hade du då?
Jag tror i oktober 2018 kanske typ 400, 600. Jag vet inte. Något sånt där. Så, alltså YouTube var inte liksom planen så.
Nej.
Utan jag är en väldigt, väldigt bestämd människa. Jag kan kompromissa utan problem. Min sambo har ju lärt mig den fantastiska delen att lyssna och ta till mig och sen bestämma sig.
Mm-mm.
Men förr så var jag väldigt mycket mer så här att nej, nu är det så här och då kör vi på det.
Ja.
Så var det.
Mm.
Då YouTube var liksom så här, ja, men okej, går det bra så går det bra.
Mm.
Men det är inte det jag förväntar mig, utan då jobbade jag med, under tiden jag jobbade på DHL så hade jag några filmjobb där jag filmade event åt ett företag som heter Action Run.
Mm.
Det var lite så här obstacle course race.
Mm, känner igen det.
De finns ju inte längre.
Mm,
De blev uppköpta av Enjoy.
Mm.
Och då filmade jag lite för dem.
Mm.
Så jag var på fitnessfestivalen, filmade monter och just lite det. Eventfilm och sånt där.
Mm.
Det gjorde jag ju på helgerna när jag kunde.
Mm.
Så att jag tänkte att ja, men det här kan jag väl leva på.
Ja. Men när när började det sen ta fart för dig med YouTube och när svängde du in mer?
Det är ju lite det som är komiskt när man ser tillbaka på det, för att när jag tog tjänstledigt, alltså jag hade som mål att innan 1 januari 2019 skulle vi ha nått 800 prenumeranter på kanalen liksom. Mm. Det är mitt mål. Mm. Och jag tror vi klarade det dagen innan nyårsafton. Mm. Mm. Det var så här liksom, jag bara, åh, sjukt. Mm. Du vet, liksom,
det är riktigt... ändå en stor ökning om, ja, men... man har, om man har liksom, ja, de siffrorna, så är det ju en dubblering ändå.
Det är ju jättestort. Mm. Och det är ju någonting som jag tycker folk underskattar idag. De bara, ja, men nej, men jag har bara 400 följare. Jag bara, alltså, du har 400 människor som aktivt har valt att följa dig. Vadå bara? Mm. Det är så här, det är 400 personer. Ställ dem i ett rum liksom.
Ja, jag såg någon som la ut så här, det var någon youtuber som jag inte kommer ihåg, som la ut en bild på så här är 1000 personer i en stadium, eller så här är 10 000, eller så här är 100 000. Och det är ju väldigt få som skulle våga hålla en presentation ens för 10 000 människor.
Ja, ja, ja.
Eller liksom 100 eller 1000 eller vad man nu pratar om.
Ja, men det är ju det. Och det har ju blivit, kan jag tycka, lite så här skevt perspektiv idag med just det här med följare. Att liksom så här, ja, men jag har bara följare, men allting handlar inte om följare.
Nej.
Allting ska inte handla om att ha mest följare heller. Mm. Utan det som är viktigt är ju att du har roligt i det du gör. Mm. Och har du då 200 personer som tycker det är roligt som du gör.
Mm.
Det är väl fasen fantastiskt att ens någon vill liksom följa det du gör. Tycker jag.
Mm.
Ja, så att, nej, men det, precis som du säger, det var ju jättestor ökning då.
Mm.
Alltså, det tuggade ju på. Det var ju bara att göra YouTube-videos efter YouTube-video. Hela 2019. För mig var det ju att, jag kommer ihåg början av 2019, så var det ju, ja, men okej, nu har jag en grej som jag ska fokusera på här, och det är att göra så mycket videos jag bara kan.
Mm.
För jag har ingen annan inkomst.
Mm,
Och för de som lyssnar nu liksom, alltså hela året 2019, innan skatt, så hade jag 130 000 in på mitt privatkonto.
Mm.
Och då slår du ut skatten på, ja, men typ 8-9 tusen i månaden liksom.
Mm,
Amanda var föräldraledig från maj.
Mm.
Så det var ju, det var panik.
Ja.
Stress och panik.
Mm. Jag har tänkt mycket på när du har pratat i dina videos och så. Det känns som att din sambo Amanda, att hon har varit väldigt stöttande i detta. För det finns ju, om man inte liksom förstår... Eller nu när du har kommit den biten på vägen du har gjort, så är det ju lätt att säga att så här, men det har ju gått bra.
Ja.
Men när man är där i början och det behövs pengar, och det är ju ändå någon som förstår att du vill göra den här satsningen.
Ja, men precis. Och, alltså, jag brukar ju säga det, att hon är ju liksom en av anledningarna till att det gick.
Mm.
För jag menar, det hade ju varit helt annorlunda om vi inte hade fått Alexander också, såklart, som min son. Men sen, det är ju det här att, ja, men okej, jag tar tjänstledigt, och sen så i maj då, 5 månader senare, så kommer våran son.
Mm.
Och jag hade ju valet i, alltså, vad var det, januari, februari, mars, så april hade jag ju valet att, okej, nu kan du gå tillbaka till jobbet, Peter.
Ja. Mm.
Eller så slutar du.
Mm.
Det var ju liksom antingen eller, för att jag fick inte mer tjänstledigt.
Mm.
Och för mig så var det var ju inget alternativ.
Mm.
Jag sa ju till chefen innan jag gick i slutet på december 2018, så sa jag att, ja, men nu drar jag, nu kommer jag inte tillbaka. Och han sa, vi syns om 3 månader. Och då är det så här, jag bara, nej. Så planen var att inte gå tillbaka.
Mm.
Och då, ja, fastän, jag hoppade ju av skolan liksom, så jag har ju alltid tänkt att, men det löser sig, du vet, så här. Men sen, jag skulle nog ändå säga på senare tid, och där har jag lärt mig mycket från just kroppsbyggning, det är att vill du ha någonting så måste du jobba för det.
Ja.
Det är liksom så här, det är ingen som kommer servera dig någonting. Mm. Och jag brukar gå med liksom den tanken i bakhuvudet ganska mycket, att just det här, jag vägde 130 kilo, jag hade en kroppsfettsprocent på kanske typ 12-14%, jag var stor, armarna mätte liksom 54 centimeter, och det var så här. Men tänker man på det, så det finns inga pengar i världen som kan köpa det här.
Mm.
Det finns inga pengar i världen som kan köpa den tid jag har lagt ner åt någon annan.
Mm.
Och det är alltid med mig på något sätt. Att, så här, som du säger, ja, men man tittar nu och det har gått bra.
Mm.
Men man glömmer också typ de dagarna som jag jobbar från klockan typ 7 på morgonen efter att ha suttit med Alexander från klockan typ 4.30 på morgonen. Kommer hem kanske 01.30 på natten, går upp klockan 03 med Alexander. Alltså du vet, så här, om och om igen.
Ja, men verkligen.
Så det har inte varit lätt. Även om man på något sätt, typ nu då, så känns det ju så här. Jag hade ju inte velat byta ut något. Nej. För att man lär ju sig så mycket.
Ja, men verkligen. När började det rulla på då mer med YouTube-kanalen?
Det var ju, jag skulle nog säga att det var ju efter sommaren 2019. Mm. Mm. Så grejen var ju att jag pushade, jag gjorde faktiskt en ganska rolig grej. Mm. Som för de som lyssnar som också håller på att starta igång en YouTube-kanal kan ta till sig. Men kanalen, ju mer jag liksom postade videos desto mer följare fick jag. För att vara konsekvent är ju någonting som det måste vara. Du kan liksom inte förvänta dig resultat om du postar två videos och sen tar ledigt i 2 månader. Liksom. Nej, nej. Det går inte. Men jag tror typ i april kanske så fick, då var jag uppe runt typ 2000-2500 följare. Och så insåg jag att men jag är ju en av de största kanalerna inom det jag gör i Sverige just nu. Så då hörde jag av mig till ett företag som är distributör för typ Sony gluggar, alltså lite olika, så Focus Nordic heter de. Mm.
De har faktiskt sponsrat ett avsnitt av den här podden supertidigt 2017.
Coolt! Mm. Grattis!
Tack!
Men det roliga, så jag hörde av mig till dem och skrev att tjena, jag har en av Sveriges största YouTube-kanaler inom detta. Och de bara så här, ja men nice. Liksom. Mm. Och så jag bara tänkte att jag tänkte se om jag kunde låna objektiv och göra recensioner på. Och då fick jag kontakt med en väldigt bra man som hette Per. Han har gått i pension nu. Men han bara, ja men jag kollade in dina videos. Jag gillar ändå det jag ser liksom. Så att vi skickar över 5 objektiv så får du testa dem. Och så då tänkte jag så här, men okej bra. Nu trycker jag på gaspedalen, nu gör jag alla de här videoserna. Och så gjorde jag de videoserna. Mm. Och sen så fick jag nya objektiv. Och så sen framåt juli. Mm. Så får jag ett mail från Sony Nordic. Mm. Och de bara, hej, vi har sett liksom att du har gjort mycket recensioner på optik som passar våra kameror. Jag bara, ja, alltså, vi vill erbjuda dig liksom att prova våra gluggar nu då. Liksom. Och då fick jag prova 24 mm, 85 mm, alltså det är så jättemånga. Mm. Och jag bara, gör videos, så många som möjligt.
Hur kändes det när de hörde av
sig? Ja, men det var ju jättestort. Ja. Alltså det är ju jättekonstig känsla. För att när du är i det på något sätt så tänker du inte att det kan hända. För du gör ju bara det som du tycker är kul och rätt.
Ja.
Och det är så här, alltså jag hade ingen dold agenda med att jag ska ha Sony som samarbetspartner. Utan det var, för mig var det ju bara så här, men nice, jag har fått det här från Focus Nordic nu så jag får låna och sen skicka tillbaka när jag är klar. Och sen om det genererar så är det ju fantastiskt. Så det var ju jättestort när de hörde av sig. Och så kommer jag ihåg att i början på augusti så frågade de om jag ville komma ner till Köpenhamn för att testa deras senaste kamera. Och det var ju så här, de bara, vi betalar allting, du får komma ner, du får, och jag bara, vad händer nu? Du vet. Ja, det var jättekonstigt. Så det är en speciell upplevelse, helt klart.
Ja, men verkligen. Nu för tiden, nu när du gör YouTube-videos, för då har ju du har ju provat mycket, gjort många olika sorters videos och sådär. Har du någon inbyggd känsla för vilka videos som du tror kanske kommer gå bra? Eller vilka som kommer passa din kanal? Eller hur tänker du på samma saker?
Alltså lite har man väl, skulle jag säga. Men sen, med det sagt så är vi inte... Det är alltid de roliga.
Nej.
Så kan man väl säga. Så att för mig har det blivit väldigt mycket en balansgång mellan okej, kommer det här generera så att jag kan tjäna pengar på det?
Mm.
Och kommer det här vara värt att lägga tiden på? Mycket av de videoserna jag gör är ju... Jag försöker hålla det väldigt roligt. Jag försöker liksom vara lite annorlunda mot vad alla andra gör med sina kameror. Eller alla andra gör med sina drönare.
Som att sätta fast telefoner på FPV-drönare. Ja,
skicka iväg iPhone liksom upp i luften.
Sätta dem på en sån, vad heter det? RC?
Ja, precis. Radiobil.
Ja, exakt.
Cinema-kamera. Jag tycker sådana grejer är väldigt kul. För att det blir något helt annat. Jag vill nästan få folk att tänka lite så här, bara... Fan, han är dum i huvudet. Men ändå liksom lite med finess.
Ja,
förstår du?
Ja.
Och jag tror också det är det som gör att man kan sticka ut lite.
Ja, men verkligen.
Sen har jag ju de här videoserna som är... ja, men jag sitter och pratar och delar med mig av mina känslor och vad jag tycker och tänker om saker och ting. Och de får kanske inte mer än 5-10 tusen visningar.
Nej.
Men för mig som person så känner jag att ja, men det kanske finns någon som tycker det här resonerar med dem.
Ja.
Och om jag tycker det här är en viktig grej att prata om för mig själv, då kanske det är någon som får hjälp utav det.
Precis.
Typ.
Mm. Men för du sa också att det kanske är vissa videor som du inte tycker är de allra roligaste. Syftar du då på mer tutorials och videos och sånt? Eller?
Precis. Jag hade en väldigt rolig diskussion med Peter McKinnon om detta.
Mm.
Vi stod och drack whisky nere i Italien. Klockan är typ 2:30 på morgonen.
Mm.
Och så står vi där och så typ pratar vi lite om det här. Just hur... Han har ju lärt allting han vet.
Mm.
Så han måste ju ta ett steg tillbaka och lära sig nya grejer när han kan lära ut igen.
Mm.
Och så sa vi det, eller pratade vi lite fram och tillbaka och jag kände lite samma sak. Liksom, så här, men jag har ju gjort så sjukt många tutorials och principen är densamma idag som den var för 4 år sedan.
Ja.
Att redigeringen har inte ändrats. Kolla på en Alfred Hitchcock-film liksom, för 100 år sedan nästan.
Mm.
Principen är densamma idag.
Mm.
Det är så här, tekniken finns fortfarande. Det är liksom ingenting som har ändrats. Mm. Det fundamentala är det.
Mm.
Så han sa det typ, I can do night photography too.
Mm.
But the entire video would just be me saying like, hey, go and look night photography one. Det är liksom så här, samma princip. Så att jag tror när man gör tutorials och när man gör liksom så här, saker där man ska lära ut hela tiden så blir det väldigt lätt att du kommer till en punkt där du känner att, ja men, jag kan inte prata om det här igen.
Nej.
För det blir samma sak fast jag bakar in det i ett annat bröd. Bara.
Jag upplever, för jag följer ju många YouTubers, lyssnar på poddar om YouTube-nörd överhuvudtaget.
Cool.
Jag tycker det är så kul. Men det känns som att det är det eviga dilemmat på något sätt. Att man kanske har videos som man kan göra som går att hitta via sökfunktionen. Mm. Eller videos som många vill se för att folk vill lära sig det man kan eller så. Som är en sorts kategori. Och sen så finns det kanske något annat lite mer kreativt, roligt som man kanske hellre dras åt. Att det känns som det är en fin balansgång mellan det som alla får hålla på med för att kunna driva en lönsam kanal.
Jo, men det är det ju.
Mm-hmm.
Och att på något sätt hitta den balansgången är ju inte alltid lätt. För jag vet inte hur, jag tror det var förra året kanske. Mm. Jag hade en period där jag var inte på topp. Alltså jag kände så här mentalt liksom, nej men jag kanske inte kände att det var roligt att göra YouTube-videos. Men jag måste ändå göra det för det är mitt jobb.
Ja.
Och så fick jag några kommentarer liksom så här, ja men det känns inte som att du tycker det här är kul längre. Eller typ så här. Och man bara så här, du vet, suck.
Ja.
Men på något sätt så brukar jag jämföra det med ett vanligt jobb. Att om du då jobbar på DHL, säger vi. Och så har du samma position i 4 år.
Mm.
Du får inga nya arbetsuppgifter. Du får ingenting nytt som du kan göra. Du gör samma sak som du har gjort de senaste 4 åren. Hur motiverad kommer du känna dig till att göra någonting nytt?
Ja, men verkligen.
Du blir antagligen bara sur på din chef för att du inte har fått nya utmanande arbetsuppgifter.
Och nu är man sin egen chef.
Exakt. Och det är ju det som är så roligt. För att det är ju ingen som säger åt mig vad jag ska göra.
Nej.
Det är ingen som säger, hej Peter, fan det här hade varit en rolig video.
Mm.
Så här. Nej. Jag får ju göra det själv.
Mm. Jag tycker nästan det har varit lite, för att jag har jobbat deltid med företaget, sen så har jag trällarledig och nu så kör jag heltid. Och
hur känns det då?
Ja, men det är det. Jag har nästan haft lite kris över det, för att det är lite så här, okej, nu är det på riktigt, men också det, jag väljer riktningen nu.
Mm.
Jag styr det här skeppet och bara, men vart ska det gå då? Jag har ju mina vanliga fotogrejer jag brukar göra, jag har mina vanliga videos, men det är ändå så här. Det typ drabbade mig att så här, jag har väl helt själv på något sätt. Men jag har landat lite mer nu. På något sätt tror jag. Det är ju några månader in nu. Men, det är lurigt det där.
Det är väldigt lurigt. Mm. Och, men det, alltså, med allt det här sagt så är det ju också... Det är väldigt viktigt, tycker jag, att folk förstår att egenföretagare är inte för alla. Det är helt okej att vara bekväm i sitt eget jobb.
Gud, ja. Och många har det ju väldigt, man har det ju väldigt bra som anställd. Något som jag tycker är allra svårast är liksom att om jag reser bort eller om jag blir sjuk, det är ju ingen som gör sakerna åt den. Där har man det så otroligt bra som anställd om man då har en arbetsplats där någon gör sakerna åt den.
Ja, men oavsett ändå, alltså så här... jag följer ju mycket liksom på Instagram folk som är entreprenörer, gör samma sak som mig. Och det är alltid det här, vet, typ, ta kontroll över ditt eget liv och liksom så här, jobba inte för någon annan, jobba bara för dig själv. Och fine, alltså jag hade ju inte valt något annat om jag hade fått välja igen. Men jag tycker också det är viktigt att se att det är helt okej att jobba för någon annan. Det är helt okej att ha ett jobb där du trivs. Det är helt okej att inte driva eget företag och bara stänga av när du går ifrån jobbet. Alltså jag tycker det borde ju också promotas. För nu är det så här, det är väldigt mycket så här anti-work, typ, men jag ska styra mitt egen tid och mitt eget liv. Och det är klart att alla vill det. Men jag har aldrig jobbat så mycket som jag gör nu, eller har gjort de här senaste 5 åren. Nej. Någonsin i hela mitt liv.
Nej, det är ju det. Man jobbar mer, men det är roligare på något sätt. Man jobbar mer, men det gör en mindre på något,
något sätt. Alltså du har ju, det är ju det här vågskålen liksom. Mm. När du är egenföretagare så måste du väga vad du känner liksom är, ja men okej, är det här värt det? Tiden jag lägger jämfört med det här.
Mm, verkligen.
Så att det är en svår balans.
Men jag tror också, nu det här är ju bara baserat utifrån att kollat på videos om dig eller så här. Men något som jag uppfattar det som att du har, som jag känner att jag har mycket av det, är också att man kan jobba väldigt mycket.
Ja.
Alltså, jag har ändå en hög arbetsväxel som jag kan lägga i om jag känner att något kommer ta mig till rätt ställe, att något är värt och bra. Och det har jag ju haft på en arbetsplats också. Mm. Där fick jag ofta höra så här, oj, är du klar redan? Ja, vad snabb. Eller så här, för att jag är bra på att kötta på när det behövs. Liksom.
Jo, och det är ju en egenskap som är jätteviktig att ha.
Mm.
För du måste ju kunna se värdet i tiden du lägger nu, även om inte resultatet kommer vara imorgon.
Precis.
Och det, alltså, scrollar jag bara tillbaka igen till det jag pratade om förut med kroppsbyggning, då är det ju så här, ja, men jag går till gymmet 1,5 timme varje dag, varje vecka, och kollar, tränar, köttar på. Jag får inte de resultaten för en sån 3, 4, 5, 6 månader.
Nej.
Tidigast.
Precis.
Och så måste jag hela tiden göra det för att få de resultaten. Mm. Och samma sak gäller ju här. Att, som du sa, ja, men om du vet vart det tar dig.
Mm.
Och om du har en vision att nej, men okej, om jag gör de här 4 grejerna, det kommer ta mig 80 timmar per vecka.
Mm. Mm.
Men jag vet att jag kommer stå där sen. Då kanske det är värt det för dig. Ja. Och om du känner att det är värt det för dig, då är det klart du gör det.
Ja, ja men verkligen. Det var som att lägga till video till den här podden. Det har tagit otroligt mycket tid. Ja. Mer än vad jag trodde från början. Men jag tror också det kan leda till någonting. Och då vill man ju utforska det. Liksom.
Absolut. Ja, men jag tycker det är jättekul. Och det är kul att liksom kunna komma hit och sitta och prata.
Mm. Men en sak som jag tycker många tycker är lite speciell med dig är att du pratar ju engelska.
Yes.
Och är svensk. I alla fall när man har lyssnat på olika poddar med dig. Och så, att de vill ju ofta höra så här, hur är det? Och det vill jag ju också gärna gå in på lite grann. För
I can switch to the English version of Peter if you want. There's no issues for me.
Men för du pratar ju väldigt bra engelska nu. Tack. Hur var det i början?
Ja, men det var jätteknackigt.
Ja.
Alltså, det är ju en sån här grej som folk... Jag får den frågan ganska ofta.
Ja.
Just det här, ja, men hur lärde du dig att prata engelska? Och jag tror att grunden i det är i att jag alltid tyckte det var kul med engelska. Det är en av alla ämnen i skolan som jag faktiskt hade MVG i. Och jag hade bara 3 betyg med mig.
Mm.
Engelska var MVG, svenska var G, matte var IG.
Mm.
Sen så pluggade jag upp matte på IV-linjen på gymnasiet. Mm. Så jag har G matte, G svenska, MVG engelska. Mm. Men jag har alltid tyckt om att prata engelska.
Mm.
Jag har alltid tyckt att det var roligt på något sätt. Och jag vet att när jag var med kroppsbyggning så var det ju, alltså det var inte stort i Sverige.
Nej.
Det var mycket man skrev med folk i USA och världen över. Och sen så var det lite det här att när jag startade YouTube-kanalen så började jag på svenska.
Mm.
Och så sen bara, nej, känns det här rätt? Du vet, liksom, jag ska prata om kameror och sånt. Det är väl för fan ingen som är intresserad av kameror i Sverige, tänkte jag. Och så tittade jag på Peter och Casey och så tänkte jag, men jag provar det. Och så övar jag på det. Och jag började vlogga på engelska. Och när jag jobbade på DHL, det var ju liksom jättemånga som sa, ja, fan, pratar du engelska? Men försöker du prata med någon? Så det var jätteknackigt, jättesvårt i början, jättekonstigt. Och Det kan ju fortfarande vara liksom dagar där, där min engelska inte är på topp. Mm. Liksom, när jag försöker formulera mig och så går det typ 48 tagningar innan jag får det rätt. Mm. Men vissa dagar så flyter det ju på utan problem. Mm. Men det är ju övning.
Ja, det är lustigt det där. Jag tycker själv när man pratar engelska att det handlar om hur uppvärmd man är. Typ om man umgås med några som pratar engelska. Så i början så är det så här, stelt. Och sen så kommer man ju in i det.
Ja, men precis. Mm. Jag har ett ganska... ganska intressant synsätt på just den här delen av det. För att mycket av min karaktär på svenska, om man säger, är ju ja, men lite tuff, lite hård, lite häftig, och jag har väldigt mörk röst, och när jag höll på med kroppsbyggning så var det väldigt alltså då var det ännu värre. Mm. Och för mig så kändes det som att när jag började prata engelska så är det lite av en omstart. Mm. Är du med?
Mm, mm, mm.
Så att min engelska behöver inte nödvändigtvis låta som min svenska.
Nej.
Och min engelska kanske är lite ljusare pitch i rösten. Mm. För att jag känner mig mer bekväm att prata där. Mm. Så när man då börjar öva på engelska så får du också en chans att presentera dig på kanske ett annat sätt som du känner dig mer bekväm i ju äldre du har blivit.
Mm, mm.
För att du kan ju inte riktigt kontrollera det när du växer upp. Mm. Din omgivning och liksom setting och allt som händer runt om dig.
Mm.
Kanske skapar en liksom mörkare version eller ljusare, vad vet jag.
Mm.
Men för mig så är det, alltså jag har varit med om mycket. Och då blir det liksom det här kanske att jag var lite inlåst, instängd, tuff. Du vet. Medan när jag pratar engelska så kunde jag liksom framställa mig på ett lite annorlunda sätt mot vad jag gjorde förut. Så att when I'm speaking English now, my English is usually a little bit higher pitch and a little bit more positive in the sort of like tonation of it, which makes it more fun when you're watching my videos as well.
Ja, spännande. Det är ju fint ändå också att man, som ju äldre man blir, kan liksom utvecklas
åt
det hållet man vill, för ja, livet är ju långt och man ändrar sig mycket.
Det är ju det.
Hur är det då att ha många personer som följer en?
Jag vet inte. Alltså, jag
nej, men, vet inte.
Nej, men det är så här, det är väl inget annorlunda än annars.
Men känner folk igen dig på stan typ?
Nej, nej.
Nej.
Alltså här i Sverige så är det kanske typ en eller två per år liksom, som bara, tjena, fan, sett dina kanal.
Mm.
Men typ när jag var i USA så var det ju mer. I Kanada så var det ju mer. Det är ju så sjukt kul att träffa människor när jag väl gör det. Som typ när jag hade en föreläsning på Scandinavian Foto. Jätteroligt att se människorna som faktiskt har följt mig. Och det var någon herre där som 50 bast och han bara, jag började följa dig 2018 liksom. Har sett hela din resa, jag tycker det är sjukt imponerande och jättekul att bara vara med. Och det är så här, det värmer ju. Och det är ju supercoolt, men i vardagen liksom så här, nej, jag tänker inte på det. Jag tänker mest att jag bara hoppas att de som följer mig tycker att det är roligt. Och att de får ut något positivt av det. För jag vill inte att de, alltså, något av det värsta som finns är när typ du går in på min Instagram eller YouTube och så känner du en negativ känsla. Det vill jag ju inte förmedla.
Mm. Men jag tror tvärtom. Det känns ju som att många tycker att det är inspirerande med liksom din start. Med att inte liksom gå klart skolan och så och komma dit du har kommit.
Ja, det kanske det är.
Jo, men det uppfattar jag ändå från. Eller så här,
ja. Ja, men, alltså det är väl en lite unik start kanske så sätt. Det är lite, jag tror anledningen till att det funkar så mycket i USA är lite det här American Dream. För majoriteten av min publik är ju från Amerika. Så att det kan nog vara en liten sån.
Men jag tror ändå att det känns som att du har en väldigt, ska man säga, mycket, nu får jag bara upp engelsk ord, connection med din publik.
Ja.
Om man tittar på när jag lade ut frågestund till det här avsnittet som vi ska komma in på sen på min Instagram. Jag har aldrig fått så mycket frågor och då har du ändå regelbundna frågestunder på dina kanaler.
Men det är ju jättekul. Det är verkligen. Ju superroligt. Någonting som, du vet vem The Rock är, eller
hur? Dålig koll.
Dwayne Johnson.
Med
skådespelare. Med Fast and Furious. Stor, biffig kille. Ja, i alla fall. Jag följer han på Instagram. Han har en story som han använder om igen. Han har gjort det senaste årtiondet eller 15 åren. Det är lite det här att han kom till Hollywood med liksom $7 på fickan. Och det är ju en sann historia. Liksom. Han gick inte heller klart skola. Rough kid growing up. Men han använder ju den hela tiden. Liksom pushar ut den storyn för att det motiverar ju folk som är i samma situation.
Mm.
Och för mig så är det ju, nu säger jag inte, ni som tittar, sluta inte skolan. Och sluta definitivt inte jobba. Om du inte vet vad du vill göra. Men det är väldigt viktigt att få folk att känna en koppling, som du sa. Liksom att känna den här kopplingen. Bara, men shit, fan, Peter klarade det. Liksom. Det känns som att Peter är liksom, ja men han har gjort det jag vill göra.
Mm, mm.
Och det tror jag är jätteviktigt, mm. att känna den här typ att, ja men, för jag, alltså jag är ju bara en vanlig dude.
Mm.
Jag kommer ju bara från, jag kommer från Tollered liksom, mm. här borta.
Mm.
Jag har vuxit upp där, jag har druckit bärs, jag, you name it.
Mm. På tal om frågestunden så tänkte jag att vi ska svänga in på det, för som sagt, jag fick väldigt många här.
Kul.
Mm, jätteroligt.
Let's do it.
Då är det en annan podcast här faktiskt.
Oh, nice.
Rovdjursjägarna har skrivit under, ja. Vad tar du i bänkpress?
Oh, nu är det nog väldigt dåligt. Mm. Skulle väl säga att jag kanske reppar på 70-80 i bänkpress. Kanske 8-or.
Mm.
Men när jag var som störst så gjorde jag 12-or på 180.
Mm.
Mm.
Om Sony inte fanns, vilket kameramärke hade du valt då, om du var tvungen att ta något annat?
Det är svårt. Alltså, jag vet inte.
Du måste?
Ja, men Canon.
Ja, ja. Mm. Säger du bara för att jag sitter här med
Canon. Jag bara tittar.
För de som tittar och som kanske inte vet så använder du ju Final Cut Pro för att klippa. Och då är en som har frågat här. Vad önskar du att Final Cut Pro hade utvecklats? Saknar du några fysiska verktyg likt de DaVinci Resolve har?
Alltså, det här är ju en väldigt nördig fråga, ja. Liksom så här. Men min synpunkt på Final Cut Pro är att det är snabbt.
Mm.
Det är snabbt, enkelt och användarvänligt.
Mm.
För mig så är det perfekt.
Mm.
För jag känner inte att jag vill nörda ner mig i att color grada mitt material typ in i minsta detalj. Jag känner inte att jag vill göra sådana här grejer som du kan göra i DaVinci Resolve. Men vill man det så är ju DaVinci jättebra.
Mm.
Så för mig, det enda jag skulle känna är väl typ kanske att så här color mask tracking. Att man kan tracka någons ansikte eller liksom så här, lite åt det hållet. Men annars så tycker jag att Final Cut har ju verkligen en enkelhet som jag gillar.
Mm.
Alltså så här, jag kan sätta mig och redigera en video på en timma. Smack.
Mm. Jag gillar också det. Hur ser en vanlig dag ut för dig?
Oj. En vanlig dag, ska jag försöka. Ja, men jag gjorde faktiskt en sån grej för ett år sedan att jag ställer inte alarm.
Mm.
Gör jag inte. Amanda hatar mig för det. Men hon och jag inte vaknar när Alexander vaknar så väcker hon mig. Samtidigt som hon väcker Alexander.
Mm.
Och så går vi upp, jag dricker lite kaffe och sen kör jag Alexander till förskolan nästan varje dag.
Mm.
Och det är väl ungefär kanske 7:30, 7:45. Mm. Sen åker jag ut i studion. Här är det ju extremt flytande.
Mm.
Det är allt från svara till mejl.
Mm.
Gå och plocka grejerna jag behöver för att åka ut och filma.
Mm.
Är det bra väder för den filmen jag tänker spela in? Eller kan jag göra något kameratest? Eller har jag en video som jag liksom, den här vill jag spela in en talking head på nu?
Mm.
Jag försöker göra det på morgonen oftast, för då ser man som fräschast och piggast ut.
Mm, mm.
Även om folk tycker att nej, men man ska vara vaken lite. Men jag tycker det är skönt att göra det på morgonen, för då är det så här, då är det frisk i minnet och inte trött.
Mm.
Nej, men så jag brukar jobba, kan man säga. Alltså ganska hårt fram till klockan är någonstans mellan 11:30 och 13:30.
Mm, mm.
Sen brukar jag ha lunch.
Mm.
Nere på Näsfabriken. Går alltid dit och käkar.
Mm.
Efter det brukar det vara tillbaka i studion, komplettera saker, kanske ta en lite kaffe, ta en lite break.
Mm.
Sen är det, jag har ju väldigt antingen eller tänk, men jag jobbar ju gärna så länge jag bara kan.
Mm, mm.
Och då kan det vara att ibland kommer jag hem klockan 10,
mm.
och ibland kommer jag hem klockan 8,
mm.
och ibland kommer jag hem klockan 1.
Mm, mm.
Som häromdagen, då satt jag och redigerade en drönarvideo som jag var ute och testade. DJI Mini 3 versus Mini 4.
Mm.
Och då var jag hemma klockan 2:30.
Mm, mm.
Så då åkte jag ut till studion klockan 8 på morgonen och var hemma 2:30.
Mm.
Så, ja.
Ja. Väldigt olika med andra ord.
Ja.
Och sen så är det en Marcus här som, för också för de som tittar och lyssnar, så har ju du släppt en kurs i Final Cut Pro.
Jajamän.
Mm, och han undrar om dina erfarenheter med att sälja en kurs. Jobbigast, bäst, tips till andra och så vidare.
jag skulle säga att det är fantastiskt bra om du lägger ner tid och själ i det. Mm. För att man ska inte se en kurs, tycker jag, som bara ett snabbt sätt att tjäna pengar.
Nej.
Jag tycker att om du ska sälja en kurs så ska det vara någonting som du är bra på.
Mm.
Och det är ju en av anledningarna till att jag har alltså döpt min kurs till The Peel Method. Because nu hoppar jag in på engelska. För att för mig så är det ju så jag gör det. Allting som jag gör i Final Cut Pro är ju det man får lära sig.
Mm.
Och jag skulle säga att om du inte har en publik så skulle jag nog inte prioritera en kurs.
Nej.
För att om du då är jätteduktig på 3D-rendering, du är bäst i världen, men du har 200 personer som följer dig, då får du vara 200 jädrigt dedikerade personer som ska köpa den kursen. Men om du då har 200 000 personer som följer dig, så har du större chans att procentuellt sett sälja ganska många kurser utav det. Så att göra en kurs tar extremt mycket tid och energi.
Mm.
Så var beredd på det innan. Och så sen, det kostar ju liksom, min hemsida kostar ju ganska mycket pengar per år att driva. Jag tror det är någonstans mellan, ja, vad kan det vara, typ 50 och 100 000 på helåret.
Har du kursen på din hemsida? Du har ingen kurssida?
Nej. Jag hostade allting själv, byggde hemsidan själv och allting. Som vanligt, alltid allting själv.
Ja.
Så här, kan jag så ska jag försöka.
Ja. Det kostar inte så mycket tid.
Man lär sig mycket. Ja. Kan sitta där i gungstolen sen när man är gammal och bara, när jag var i din ålder.
Så byggde jag ett garage till en studio och en hemsida och ditt och datt. Jag tänker också det här med kurser, det känns som att många influencers, om man kallar det, går mer och mer mot att ha någon egen produkt, att det är lite det som är trenden.
Yeah.
Det kanske är skönt ibland att inte bara
Det är lite det vi pratade om innan, du vet, det här med tutorials. Alltså, ska jag baka ihop allting igen i en ny video?
Mm.
Och jag har ju fått jättemånga kommentarer, speciellt nu det senaste halvåret, där folk säger, ja, men du lär inte ut någonting längre. Mm. Och det är så här, nej, för att jag har samlat allting i min kurs.
Mm.
Så vill du lära dig allt jag vet, allt jag kan, allt jag gör och framtida saker som jag lär mig, så är det ju den kursen. Och då får man den här kommentaren, ja, men den kostar 8000 kronor. Okej, men slut det på under hela tiden som jag har hållit på med det här. 2018 tills nu. Alltså, jag höll på med Final Cut innan dess, men på heltid.
Mm.
Det är ju snart 6 år.
Ja.
Eller vad blir det?
Verkligen.
Ja. Och då har du slut det på 6 år. 8000 kronor. Det är inte ganska mycket pengar på helåret.
Mm.
Men du kan ju tjäna ihop de här 8000 kronorna. Och då har du så här, folk går ut och köper en kamera för 25, 30, 40 000 kronor.
Mm.
De går ut och köper objektiv för kanske 20 000 kronor. Men att köpa en kurs och lära sig det som någon annan har liksom jobbat för, det är ju så här, nej. Så jag önskar ju själv att den här kursen fanns när jag satte igång.
Ja, men verkligen. Jag tänker också att det kanske är mycket också. Alltså 8000 för privatperson kanske är mycket. Till exempel,
precis,
jag gjorde en video. Jag köpte mina nya studioblixtar.
Ja.
Jag tog en ny video om dem. Men det är ju på ett sätt smalt. För de är ju svindyra.
Ja.
Men jag som fotograf som fotar dagligen.
Jajamän.
Och behöver svinsnabba blixtar till att fota vilda ettåringar. Och
ja,
får dem ja, precis så. Men jag ville ändå göra en video för jag tyckte det var kul. Men då fick jag en kommentar att så här, ja, men som privatperson skulle jag inte köpa de här blixarna för 40 000.
Nej.
Och så här, nej, det skulle ju inte jag heller. Men samtidigt 8 000, när det handlar om kunskap, då är det också något helt annat.
Ja, men precis. Och alltså jag ser ju, då är vi tillbaka i det här som vi pratade om innan, det här med värdet.
Precis.
Alltså jag ser ju allt nästan som jag köper ser jag ju värdet i innan jag köper det.
Det
är så här, jag åkte och köpte 2 stycken iPhones nu. Det kostar 40 000 spänn.
Mm.
Men jag ser ju värdet i att kunna göra de här videorna som jag tänker att göra med de här telefonerna. Och att jag kanske inte får tillbaka det direkt i avkastning. Men jag får ju tillbaka det i prenumeranter.
Mm.
Och får jag tillbaka det i prenumeranter på min YouTube-kanal, så kanske någon av dem köper min kurs. Så, alltså det blir liksom en studsgrej.
Och
så
kanske att, kan ta med för samarbeten ju mer prenumeranter,
precis,
och visningar man har.
Så det blir liksom kaka på kaka.
Mm.
Och det blir en snöbollseffekt av det hela. Och just det här med att kursen är så dyr. Det, hela anledningen till att jag gjorde den så pass dyr, det är för att jag inte vill att folk ska köpa dem om de inte verkligen vill lära sig.
Nej.
Utan jag vill så här att, köper du min kurs så får du direkt tillgång till en Discord-server. där du kan prata med mig.
Mm.
Säger bara, hej Peter, jag vill bara undra hur man gör det här. Mm. Så svarar jag på det.
Mm. Jag tycker också helt ärligt att 8000 inte är... Jag tycker inte det är
Nej,
så
det tycker, dyrt. Nej, det tycker inte jag heller.
Det är, liksom, det är samma när man kollar på fotopriser.
Ja.
Det handlar väl om att hitta sin kund även för det. Liksom.
Exakt. Mm. Och det, det är ju så här, med min kurs, jag vill ju ha ett premiummaterial.
Mm.
Och jag vill ha att kunderna ska känna att
Precis.
Det är premium.
Exakt.
Det är så här, jag vill inte sälja den billigaste, sämsta kursen. Mm. Där du sitter liksom och bara tittar på mig när jag pratar i 30 minuter och så är det klart. Liksom. Mm. Du får 80 avsnitt av allting jag har lärt mig i Fankat. Liksom.
Jag tänker också, bara också om man kollar på olika kurser. Ja. Jag menar, för några år sedan köpte jag en kurs, den kostade 17 000.
Mm.
Och då var det ju verkligen något jag verkligen ville lära mig.
Precis.
Som jag i och för sig inte gjort något med än, men jag ska någon gång.
Den kommer. Ja.
Men någon gång i livet. Men också så här, samtidigt så kollar jag på en annan kurs som den som jag då inte köpte. För den var lite mer så här, bara här veckan hörde någon prata om en kurs. Då kostade den typ 40 000, det är ju lite mer. Och så är det också en som undrar, ska man göra en YouTube-kanal på engelska eller svenska?
Det handlar om vad för nisch du vill in i, tror jag.
Mm.
Jag har ju själv övervägt, jag har faktiskt publicerat till och med en video där jag publicerade liksom Peter Lindgren Sverige helt på svenska.
Mm.
Där jag bara liksom sitter och pratar svenska med publiken. Och jag har ju själv övervägt att jag ska gå över till svenska på mina vloggar.
Mm.
Men nu har jag ju så pass stor publik uppbyggd i USA och globalt.
Mm.
Så för mig så blir det ju jättesvårt att konvertera den publiken till Sverige. För det kommer inte gå.
Nej.
Så att om du ska ge dig in i film och fotokamera så är ju det en väldigt, man brukar säga saturated. Liksom.
Ja.
Det är väldigt, väldigt många som gör exakt samma sak just nu.
Ja.
Så då måste du verkligen hitta din egen nisch.
Mm.
Och då, men då är det också bättre att göra på engelska. Men det du ska förstå då, det är också att du ger in på en mycket större spelplan.
Precis. Ja.
Jag har inget bra svar på den. Utan det, jag skulle nog säga att det beror på vad det är för typ av videos du vill göra.
Sen så i slutet så brukar jag också alltid fråga om du har några tips till någon som vill börja med det du gör. Alltså med YouTube och videos. Till någon som vill starta igång.
Ja, alltså nu ska jag vara så tråkig och säga var konsekvent.
Mm.
Nej, men jag har ju det tatuerat på min arm. Consistency.
Mm.
Och det är ju, alltså det genomsyrar allt jag gör.
Mm.
Det är ju såhär, hålla på en kroppsbyggning i 13 år, det gör du inte om du inte är konsekvent. Liksom.
Mm.
Det, gå in i, ta känsledigt från ditt jobb. Alltså du måste vara konsekvent. Fokusera. Jag har haft väldigt många bekanta som har velat starta YouTube-kanaler.
Mm, mm.
Och genomgående felet jag ser det är att de går, det är lite samma som du vet, du ser de här personerna på gymmet som kommer dit 2 januari liksom, och så kör de 4 veckor och säger jag fick ändå inga resultat. Liksom. Nej, just det. Men du tränar bara 4 veckor. Ja, men det borde vara tillräckligt för att se någonting.
Mm.
Men nästan alla bekanta som har velat starta en YouTube-kanal har ju gjort samma sak.
Mm.
Att de börjar. De har jättemånga bra idéer.
Mm.
De är lite överväldigade över hur lång tid det tar att göra en video.
Yep.
De gör några videos och inser att de kanske bara får typ 30-40 visningar. Känner att shit, vad fan. Jag lägger ju timmar, dagar på de här videorna. Jag får inte tillbaka det här.
Nej.
Och så går det kanske 2 månader och så ser du inga videos mer.
Nej.
Och så sen så går det ett halvår till liksom inga videos. Sen bara, nu ska jag fortsätta.
Mm.
Och så blir det samma sak igen.
Mm.
Så att om du väl vill börja. Alltså jag säger inte att du ska börja ladda upp varje dag. Liksom, eller varannan dag. Eller varje vecka ens för den delen. Men ha någonstans att. Jag menar, okej, om du verkligen vill göra det jag gör. Att bygga en business runt YouTube-kanalen. Eller jobba med stora brands. Liksom, så. Då måste ju du visa vad du kan erbjuda.
Mm, mm.
Det är ju det kommer ner till.
Ja.
Och om du inte kan visa vad du kan erbjuda till företag, varför ska de då jobba med dig?
Nej.
Och sen den här aspekten också att ju mer du har att visa upp, desto större chans att mer kollar.
Mm.
För om du som fotograf ska ansöka om ett jobb, säger vi.
Mm.
Och företaget säger, ja men har du en portfolio eller?
Mm, mm.
Och du säger nej. Men jag har fotat i 8 år.
Mm.
Men jag har ingen portfolio.
Mm. Nej.
Vad händer då?
Ja men verkligen. Det tycker jag också man ser på, om man tittar på alla de stora YouTube-kanalerna, så det är otroligt många videos som ligger ut, alltså hundratals.
Ja, ja, visst.
Det är ju liksom, att tänka att något ska hända på några få videos är ju svårt liksom.
Ja, men det är ju det. Och sen är det, alltså jag har ju varit där själv. Mm. Jag vet precis hur jobbet är. Jag vet exakt hur tråkigt det är när man liksom spenderar 300 timmar på en video, känns som, och så bara 40-50 visningar. Man bara... Men de här 40-50 visningarna är ju alltså ändå 40-50 personer som har gått in och tittat, och de bidrar ju till att din nästa video kanske får 55 visningar istället. Mm. Mm. Och nästa video kanske får 60 visningar. Mm. Och sen så bara någonstans där kommer du träffa en smash hit. Mm. Pang, och så får du 400 visningar. Mm. Mm. Och sen till slut så kanske du träffar en sån video och du får 1000 visningar. Mm. Alltså det är ju så här, det är ju det där som du ska kämpa för. Mm. Och under tiden du gör alla de här videoserna så blir du själv bättre. Mm. Du blir inte bättre om du inte gör videos.
Mm. Nej, ja, men verkligen. Om man vill hitta dig och dina videos och din kurs, vart går man då?
På YouTube söker man bara Peter Lindgren eller Peter Lindgren 1. Mm. Så kommer jag komma där. För det är, någon har tagit Peter Lindgren så länge. Kanske är han nyhetsankare TV4, du vet. Han är inte också Peter Lindgren.
Ja,
jävlar. Nej, men nu är det för sent också. Nu har jag så många videos med Peter Lindgren 1.
Ja.
Men YouTube och sen Instagram, samma sak. Peter Lindgren 1. Och så vill man kolla upp min kurs eller... kolla min hemsida, så är det plmethod.com.
Just ja.
plmethod.com, fast med H då, engelskt, internationale, va?
Precis, och om du tittar så kommer jag länka den redan före videon, och om du lyssnar så finns det också i informationen till avsnittet.
Nice.
Mm. Men tack så hemskt mycket för att jag fick låna din tid, Peter.
Tack själv, det var kul att vara här. Ja. Det var kul att sitta och köta lite.
Mm. Ja. Hej då alla lyssnare.
Hej då.